Du lyssnar på Snörök av Ingmar Dahl, uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Prolog. Young Whore murders the governor. Rubriken och fotot på Rose Hemingway fick hennes värld att rasa samman på mindre än en nanosekund. 1979. Röken från pipan dominerade det lilla köket. Han knackade ut överflödet mot askkoppen och höjde blicken genom fönstret där talgoxar och blåmesar slog som de få frön som ännu ockuperade fågelbordet. Det gällde att äta fort innan någon av skatorna dök upp och körde bort dem. Han log förnöjt och mindes plötsligt gamla tider då snön drev upp över köksfönstret och dolde all insyn. Tiden innan plogbilen var uppfunnen. Tiden då man fick bana sin egen väg genom meterhög snö för att nå fram till affären. Tiden då man var glad om man hade tillräckligt med ved för att klara vintern. Tiden långt innan allt hände. Om det han aldrig fick veta i tid. Han hörde steg på förstebron. Det borde inte höras steg på förstebron. Och skatan landade på fågelbordet. Kapitel 1. Det fick inte vara sant. Hon måste komma tillbaka. Han hade knappt träffat henne, men känslan av total katastrof tog över hans medvetande och han kunde inte fokusera på någonting annat. Det fick inte vara sant. Han upprepade orden som ett mantra och mindes deras möte tidigare på dagen. Han kunde inte förmå sig att uttala ordet sista. De hade talat om hennes släkt, om att hon inte varit Guds bästa barn och om hennes oro inför framtiden. Hade han trott på henne, kanske han kunnat hindra det som verkade ha skett. Det fick inte vara sant. Det måste vara någon annan. Jag kommer från en galen släkt och jag har inte existerat de sista 30 åren, sa hon och drog på munnen i ett svagt leende som fick hennes rynkiga kinder att strama över de utskjutande kindbenen. Du pratar med en zombie, en levande död. Hur känns det, Rutger? Han hade tvekande svarat att det inte var så farligt eller något sånt, men innerst inne hade han haft svårt att tro på hennes historia. Han hade bett henne fortsätta för all del. Han var idel öra. Min far försvann 1979 från den stuga i Stensätter där han levat ensam sedan 1977 utan att någon annan än jag känt till det. Jag förde honom dit efter hans begravning. Då hade han yttrat något diffust och töntigt som han redan förträngt, men hon hade bara skrattat till och fortsatt. Du behöver egentligen inte tro på något av det jag säger. Det är inte din hjälp jag behöver. Jag vill bara att du ska höra historien som den var från allra första början. Och om du avfärdar den som strunt, rör mig inte i ryggen. Jag har 2 månader kvar att leva och jag måste få ur mig det här så att någon mer än jag vet. Annars kommer min släkt, i alla fall delar av den, aldrig att få ro. Det föds alltid nya fanatiker, hur man än gör. Jag trodde att det stannade upp för 30 år sedan, men så var det inte. Någon är fortfarande ute efter mig efter så lång tid. Där hade han inflikat en kommentar att det lät som en engelsk tv-deckare, varpå hon ännu en gång skrattat sitt korta skratt till dess hostningarna tog över. Tror du att man kan begrava förflutna oförrätter, eller är det en genetisk defekt att man måste leva för hämnden, kosta vad den kosta vill? På det hade han stammat något om nemesis som lever i oss, eller också hade han bara nickat. Det var svårt att fokusera på ålderns senhöst. Han hade väl inte heller så långt kvar, men enligt husläkaren förmodligen mer än 2 månader i alla fall. Jag har inga barn och det är jag tyvärr glad över. Jag hade inte velat föra skräcken vidare till dem. Men mitt liv har inte varit så illa i alla fall. Jag klagar inte. Det finns de som haft det betydligt värre. Då hade han frågat den korkade frågan om varför hon inte anmält detta till polisen. Polisen? Hur anmäler man ett försvinnande till polisen där en försvunnen är död sedan 2 år?